En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det här var då en monstrositet, kan man väl säga. En kryptologisk monstrositet som var väldigt, väldigt avancerad. Och i första hand då användes på den strategiska nivån i Nazi-Tyskland. Enigman figurerade på den taktiska nivån. Bland pansardivisionerna, infanterienheterna, ubåtarna och så vidare. Lorenz-maskinen, Tunny, den användes av Hitler själv och hans generaler. Alltså kort och gott, det tyska militära överkommando.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Olle!
Hej Andreas!
Läget?
Det är alldeles utmärkt.
Idag ska vi snacka om andra världskriget.
Det gillar vi.
Vi ska till och med snacka om kodmaskiner från andra världskriget. Får jag ställa dig en fråga?
Ja, absolut.
Vilken tysk kodmaskin från andra världskriget ger de flest kalla kårar? En Enigma eller en Tunny?
För mig är svaret givet. Jag måste svara Enigma. För mig är liksom Enigman, det är ju kodmaskinernas kodmaskin. Det är ju den man liksom haft med sig när man har studerat liksom koder, hemlig verksamhet under andra världskriget. Sen är ju namnet Enigma fantastiskt.
Oh,
det är ett vackert ord.
Det är det. Det är ett fantastiskt ord. Det är faktiskt gammelgrekiska ursprungligen. Nu tänker jag ju lite grann på 90-talsbandet Enigma. Vad var det nu? Return of Innocence heter
precis
den.
Så var det, ja.
Men det är ett gammelgrekiskt ord som betyder gåta. Eller mysterium. Och det kan då jämföras med det här ordet då, Tunny, som ju är ett brittiskt ord som betyder tonfisk. Så det finns ju, vad ska man säga, en viss episk laddning i Enigman som Tunny faktiskt saknar. Men det här handlar också om någonting annat. Det här liksom att vi reagerar på Enigma, men vi är klart med, vad ska man säga, intresset är klart med svalt vad gäller den här tonfisken. Det handlar också om något annat, och nu närmar vi oss pudelns kärna. Tunny, fenomenet Tunny, är nämligen inte lika välkänt hos den bredare allmänheten av den enkla anledningen att dess existens länge hemlighölls av den brittiska regeringen. Mycket längre än historien om Enigman och Alan Turing och hur den här spioncentralen Bletchley Park, som vi ska prata mer om alldeles strax, hur de lyckades knäcka ubåtarnas Enigma-system. Sekretessreglerna omkring Turing och Enigman började släppas i början av 1970-talet. Däremot var det först år 2000 som den brittiska regeringen började offentliggöra historiskt källmaterial om den här ganska okända tonfisken, Tunny. Inklusive hur britterna hade arbetat för att knäcka det här djävulskt sinnrika kryptosystemet. Man har betytt stenhårt för att göra det. Och under processen så skapade de faktiskt världens första dator. Allt det här hölls hemligt under väldigt, väldigt lång tid. Och det här var då, ska jag kanske nämna innan vi går vidare. Det här var då ett kryptosystem, Tunny, som egentligen heter Lorenz SZ40. Ett djävulskt avancerat kryptosystem som användes på högsta ort i Nazi-Tyskland. Vi snackar generalerna och vi snackar Adolf Hitler själv. Och det är det vi ska prata om idag, Olle.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För att förstå det här med Tanny och det ganska utdragna brittiska hemlighetsmakeriet så tror jag att vi måste viga några minuter här i början åt själva enigman. Och Turing och det här med Bletchley Park. Alltså den här smått legendariska brittiska spioncentralen utanför London som under hela andra världskriget utgjorde ett slags, vad ska man säga, nexus eller en knutpunkt vid den här osynliga frontlinjen där ju kriget var ett informationskrig i allt väsentligt. Jag tar mig friheten att hämta min stämningsbild från populärkulturen, närmare bestämt den internationella storfilmen Imitation Game från 2014, eftersom den 1 visar vilken ytterst speciell status den här enigman har fått i vår tids populärkultur, och 2, filmen är exakt hur bra som helst tycker jag. Olle, vi befinner oss på det ganska luggslitna men väldigt charmiga viktorianska godset Bletchley Park som ligger ungefär 7 mil norr om Piccadilly Circus i centrala London i grevskapet Buckinghamshire. Det är bara några dagar efter andra världskrigets utbrott och vi ser en ganska bitter brittisk underrättelseofficer i en sån här mörk marinblå uniform. Det är kommendörkapten Alistair Denniston som var chef för kryptoavdelningen inom den militära brittiska underrättelsetjänsten, alltså MI6, som väl egentligen heter SIS, alltså Secret Intelligence Service. Framför sig har den här bistra med ganska eleganta officeren ett antal klart mer, vad ska man säga, civila typer. Det är några förvirrade herrar, excentriska kufar i tweedkavajer och cardigans i olika nyanser av brunt och grått. Och en av dem är ändå en väldigt elegant brittisk schackmästare vid namn Hugh Alexander. En annan är den berömda matematikern Alan Turing som i filmen spelas av Benedict Cumberbatch. Och de står alla och stirrar på en ganska märklig men egentligen ganska liten och oansenlig skrivmaskinsliknande apparat som Denniston, den här bistra officeren, har placerat på ett stort, faktiskt enormt ekbord i mitten av det här rummet. Och den här apparaten, det är naturligtvis en enigma. Och medan kameran panorerar in på själva logotypen på maskinen där det står enigma med väldigt eleganta art deco-bokstäver, så förklarar då Denniston för sina väldigt akademiska åhörare att den här apparaten fungerar på så sätt att allsköns militära hemligheter och underrättelser går in i apparaten och kommer ut som rappakalja, gallimatias, eller jag tror han säger gibberish. Och det här får då Alan Turing till att utbrista att den är vacker, it's beautiful. Varpå Denniston istället konstaterar då med ett så här ödesmättat tonfall som bara en shakespeariansk skolad brittisk skådespelare kan få till, att enigman är the crooked hand of death itself. Alltså dödens kloliknande hand, eller den kloliknande handen hos döden själv. Olle, det här är ju bara en film förstås, men den är baserad på verkliga händelser och på verkliga personer, av vilka en del, en liten handfull, fortfarande är i livet. Det var de här om året i alla fall, då jag skrev en bok om det här och dubbelkollade. Vad är det som står på spel i den här scenen? Vad var enigman? Varför var den så hotfull enligt britterna? Och hur lyckades de allierade till sist att få bukt med det här problemet?
Enigman är ju ett väldigt stort problem för britterna nu i början av andra världskriget. Trots att Enigman i sig är, den är ju lite åldersdigen får man säga, när den här scenen i filmen utspelas. Därför att Enigman skapas ju redan i slutet på första världskriget och är ju då en tysk kodmaskin kan man säga som används för avancerad kommunikation som ska vara hemlig. Mm. Det här är ett system som britterna inte varit speciellt intresserade av under mellankrigstiden. Det har däremot polackerna varit, kanske på grund av den direkta närheten till Tyskland.
De hade goda skäl till
det. Precis, så det finns ju då en del polska kodknäckare som ändå har undersökt Enigman och försökt hitta liksom Enigmans svagheter. Och den här informationen för man ju över till britterna i samband med krigsutbrottet 1939.
Ja, det är ett hemligt möte i skogarna utanför Warszawa.
Och för britterna blir det här viktigare och viktigare och viktigare därför att den här Enigman används bland annat då för kommunikation mellan de tyska staberna och de tyska ubåtarna. Bland annat mellan ubåtsbefälhavaren Dönitz och hans ubåtar som anfaller i flock, vargflockar. Mm. Och de sänker ju mängder med brittiska och amerikanska fartyg. Mm. Och för att kunna liksom rädda de här fartygen, för att kunna undvika att få sina försörjningslinjer förstörda, så är det av avgörande betydelse att Enigman kan knäckas.
Precis, ja. Det är en fråga om liv och död.
Absolut.
De här ubåtsflockarna, de sänker ju, torpederar allierade handelsfartyg närmast på löpande band i början av kriget. Jag tror jag har läst någonstans att mellan krigsutbrottet i september 39 och julen 39-40 så sänks över 600 allierade handelsfartyg. Och det är fartyg som kommer med ammunition, som kommer med bränsle och inte minst med mat till den brittiska hemmafronten från Kanada och USA. Så det är verkligen avgörande att man får koll på det här. Men vad är det då för typer? Alltså den här scenen, vi ser nog ganska, som sagt, det är fyra nyanser av brunt tänkte jag.
Ja, det är ju verkligen en hyllning till tweeden, ja, och till cardigan och, ja, och till de stickade flugorna, eller virkade flugorna.
Stickade flugor,
virkade flugor är det säkert. Ja, ja. Nej, men det här är ju en härlig samling människor då som har, de är så långt ifrån någon slags militärt ideal man kan tänka sig. De är, om man ska använda det gamla fina ordet, de är förlästa. Ja. En del är smått överviktiga. Någon ser förmodligen ganska dåligt med tanke på glasögonen. De är oerhört, de har brister lite grann i det som så fint heter social kompetens. Ja. Men de är oerhört duktiga på att räkna. Och det är därför de är där, för att de ska så att säga vinna slaget om Atlanten åt Storbritannien genom att knäcka Enigman. Och jag tycker att det är rätt. Det är intressant, du nämnde filmen Imitation Game. Det finns en annan scen där i början när Denison säger till Turing: har du någon aning om hur många jag har avvisat från det här jobbet innan? Nej, säger Turing, hur skulle jag kunna ha det? Det ska jag berätta för dig. Senast för någon dag sedan så avvisade jag en lingvist som talade bättre tyska än själva Bertolt Brecht. Så nu talar vi, det här är ju liksom crème de la crème.
Ja, verkligen.
Men det man är ute efter här, det är ju alltså det har ju ändrats lite grann från att det här har varit framförallt en verksamhet för humanister, språkvetare, så blir matematikerna viktigare. Mm. Och det är de han framförallt rekryterar, de här professorstyperna.
Precis. Bland annat på grund av att, eller inte minst på grund av att kryptologin går in i en ny fas i början av 1900-talet. Man går ju från de här, du vet, de gamla hederliga kodböckerna och kodorden till maskinkrypteringens, eller då kodmaskinernas tidsålder. Och för att förstå dem, för att kunna knäcka dem, för att liksom sätta sig in i deras extremt avancerade, om man så vill, demoniska logik, så krävs det en ny typ av intelligens och en ny typ av akademiker. Det finns dock också en del humanister bland alla de här, men inte alls lika mycket som man använde under första världskriget till exempel. Intressant är att den här Alistair Denison, han har faktiskt satt ihop en lista över något han kallade för men of the professorial type, alltså det är professorstyper som de kallas in. Många av dem har varit på någon slags grundläggande kurser hos Denison vid Bletchley Park redan innan krigsutbrottet, inklusive Turing, för att lära sig lite grann om kodbrytningens elementa. Men innan vi går vidare med det här tänkte jag kanske bara understryka att han snackar om män of the professorial
type. Det är en mycket manlig värld.
Utan tvekan, vilket ju också gällde brittisk akademia i största allmänhet under den här perioden. Det finns ju många kvinnor på Bletchley Park, men de är nästan alla placerade i underordnade positioner. De är sekreterare, de är arkivarier och så vidare, och maskinskötare kunde de också vara. Men det fanns ju också enstaka kvinnliga kodknäckare.
Och det är bland annat hon, Joan Clark.
Precis.
Och hon förlovas, eller trolovas med Turing.
Ja, det är en väldigt intressant historia där. De hade ju
någon slags relation.
Någon form av romans kanske man kan kalla det för ett tag. Och hon var ju en viktig del av, vad ska man säga, kodknäckare-teamet.
Och det verkar ju vara en slags romans som var snarast intellektuell än erotisk till sin karaktär.
Ja, exakt. För det är ju mycket som, eller Alan Turing var ju normalt intresserad av andra män. Så det är en intressant relation det där. Men i alla fall, som du nämnde, alltså det här var ju verkligen en fråga om liv och död. Det handlade om det här med slaget om Atlanten och att få koll på de där ubåtsflockarna. Och för att kunna knäcka, eller ska man säga, för att kunna lösa, hantera det problemet, så måste man kunna, insåg man, positionsbestämma ubåtarna. Alltså inse var i den här enorma vattenmassan Dönis vargflockar befinner sig. Och för att kunna göra det så behövde man liksom kunna tränga in i ubåtsflottans radiokommunikation. Och det kunde man göra till sist, eftersom Alan Turing och hans team i Hydda 8, Hut 8, som var specialiserade på då den marina enigman, i december 1942, det är många turer fram och tillbaka, men vi har inte tid att gå in i detaljer här, men i december 1942 så lyckades man slutgiltigt liksom som tränga in i logiken i det här extremt avancerade systemet och börja kunna leverera underrättelser ur den här kommunikationstrafiken som kommer bara några timmar efter själva, vad ska man säga, inhämtandet av de här telegrammen. Alltså det är närmast dagsfärska underrättelser som man kan skicka till amiralitetet som kan börja dirigera de här konvojerna till säkra koordinater i Atlanten. Och det är ju verkligen en game changer, eller vad man ska kalla det för, under andra världskriget.
Det blir som sagt oerhört viktigt med just att kunna föra över underrättelser nästan på, om inte i realtid så i alla fall väldigt kort efter det att informationen kommer.
Ja.
Därför att enigman består, det är ju att den har ju olika, den är ju så komplicerad så att det är svårt att förstå det här som en vanlig människa, med dess olika kodhjul, tre kodhjul som gör att bokstäverna kan vara, hur många kombinationer var det?
Det är svårt att föreställa sig, men jag har sett då siffran 159 efterföljd av 18 nollor, alltså 159 triljoner olika kryptainställningar på liksom en standard issue Enigma model. Det kommer i modifierade versioner som är ännu mer avancerade.
Och då förstår man ju också, för att en mänsklig hjärna ska kunna liksom knäcka de här Enigma-koderna, så krävs det liksom hundratals år av arbete. Man behöver maskiner som
exakt,
hjälper.
Exakt. Och det kommer vi till alldeles strax. För allt var faktiskt inte frid och fröjd i och med att Hydda 8 lyckades knäcka den här ubåtsflottans Enigma-system. Dels var det fortfarande nödvändigt att identifiera Enigmas kodljusinställningar. De ändrades ju fortfarande varje dag. Så även om man liksom hade fattat logiken, så krävdes det liksom praktiska insatser på en daglig basis i Hydda 8. För att man skulle kunna mjölka fram de här livsviktiga uppgifterna om var ubåtarna befann sig. Men man fick också ett helt nytt problem på halsen. Redan i juni 1941 så hade de brittiska radioavlyssningsstationerna, det kallades för The Y Service, Y-tjänsten. Alltså det var någon slags sån här stationer där det satt inte minst lottor, alltså kvinnliga medarbetare inom marinen med enorma hörlurar och lyssnade på specifika radiofrekvenser för att hitta tyska radiosignaler. I juni 1941 så uppfattar de ett helt nytt ljud i eterna. Och det här beskrivs då i efterhand som någonting som påminner lite grann om det man kunde höra på 90-talet när man lyssnade på ett modem som kopplade upp sig på internet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olle, var 17 var det här? Vad var det som britterna hade lyckats hova in i sitt pejlingsnät?
Ja, det här är ett gott exempel på det. Det kändes uttalat att man säger den lyckas vara för alltid. När man liksom tror att man har rått på enigman så dyker det upp någonting som är ännu värre. Och här är han då, entré på scenen för Lorenz SZ40.
Känns som tonfisken,
The Tunny. Och det är en mycket värre motståndare än enigman. Om enigman hade 3 eller 4 kodhjul, den marina enigman hade väl 4 kodhjul,
ja,
och betraktades då nästan på som oknäckbar under lång tid, så har tonfisken inte mindre än 10 kodhjul. Vilket gör att möjligheterna till att koda meddelanden och kryptera meddelanden är ju så oändligt mycket större hos den här maskinen. Och det är ju inte det, den är ju mer effektiv och den är ju enklare att hantera eftersom man kan skriva klartext in i tonfisken, så krypterar den själv och ut i andra änden kommer klartext. Så det går ju mycket snabbare allting.
Precis, den var ju mycket mer high-tech som man säger, mycket mer modern än Enigma-maskinen. Alltså det försvinner ju ofta i populärkulturen, alltså som ju där Enigma förknippas väldigt mycket med andra världskriget. Men Enigma är ju i första hand ett barn av första världskriget. Den var ganska avancerad, den var ganska komplicerad och den var, som man säger, lite old school när andra världskriget bröt ut. För att skriva in, alltså koda ett meddelande med enigman, så skulle du liksom skriva manuellt på maskinen som på en liksom vanlig skrivmaskin. Och efter det ger den då, vad ska man säga, ditt kodade meddelande till en radioapparatör som överförde det som morsesignaler via radiovågorna till en enigma, eller till en radiooperatör i andra änden. Och där skulle då det kodade meddelandet överlämnas till en enigmaoperatör som manuellt skulle avkoda det i sin apparat. Alltså det var många moment i den processen. Det behövde man inte göra med Lorenz-maskinen. Det tryckte du faktiskt bara på. Du skrev in ett klartextmeddelande och tryckte på sändknappen. Och så var saken biff. Och det här var då en monstrositet, kan man väl säga. En kryptologisk monstrositet som var väldigt, väldigt avancerad och i första hand då användes på den strategiska nivån i Nazi-Tyskland. Enigman figurerade på den taktiska nivån bland pansardivisionerna, infanterienheterna, ubåtarna och så vidare. Lorenz-maskinen, Tunny, den användes ju av Hitler själv och hans generaler, alltså kort och gott det tyska militära överkommandot. Och de här mystiska kommunikationsljuden då, som U-tjänsten snappade upp, stammade från en försökslinje som tyskarna upprättade under sommaren 1941, som gick mellan Berlin och Thessaloniki och Aten. Alltså det var liksom den grekiska förbindelsen där. Men det byggdes upp ganska snabbt då, till ett avancerat kommunikationsnät i Europa, i det nazi-okkuperade Europa och i de delar av Europa där nazisterna förde kriget, det vill säga större delen av Europa. Med Berlin som centrum, med så här olika då Tunny-baserade kommunikationslinjer som gick direkt då till det tyska överkommandot. 26 stycken tror jag att britterna lyckades identifiera. Och alla fick då ett namn som av någon märklig anledning var baserat på fiskar eller vattenbaserade djur. Alltså Tunny var ju det generiska namnet, det övergripande namnet. Men jag vet att förbindelsen mellan Berlin och Paris, som var rätt viktig, det kallades för jellyfish, alltså manet. Medan Berlin och Köpenhamn kallades då för pigvar eller turbot. Det är jättespännande, Olle. Men det saknas ännu en viktig faktor i det här teknologiska ödesdramat. Och det är egentligen själva anledningen till att hela den här fantastiska historien om Tanny och så vidare mörkades så länge av den brittiska regeringen. Så Olle, vad svarar du om jag drömmer till med ordet Colossus?
Då svarar jag att det här Colossus blir det brittiska motmedlet för att komma åt den här förhatliga tonfisken. Alltså det går inte, det är omöjligt att knäcka den här med hjälp av bara mänsklig hjärna. Det tar för lång tid. Man måste ha en maskin som kan så att säga knäcka de här tyska koderna. Och svaret är då den här maskinen som får namnet Colossus. Vilket var ett mycket välförtjänt namn därför att den var kolossalt stor. Vägde ju 5,5 ton. Ser man den på bild så ser den ut som sån här gammaldags tältsängar med fjädrar och grejer som står mot en vägg då. Sen har den ju, vad jag har förstått, så är det ju just lys, de här elektronrören.
Radiorören, det.
Radiorören som gör den liksom till den kraftfulla maskin som det blir. Den här kolossen då, 1600 varma, heta radiorör.
Ja, precis.
Som processar tysk kod.
Minimalistisk var den ju inte i alla fall. Och som du säger, det var ju en visionär chef på Bletchley Park, alltså en och en av dessa excentriska akademiker i olika nyanser av grått och brunt vid namn Max Newman, som sen också är en portalfigur i datorns historia faktiskt. Han insåg då att om man skulle kunna knäcka Tannikoder, alltså inom en, vad ska man säga, realistisk tidsram, alltså så behövde man maskinkraft. För att det infördes i början av, vad ska man säga, Tannifasens användande, så upptäckte man att det fanns vissa blottor i systemet som skapades av den mänskliga faktorn. Alltså de tyska Tanni-operatörerna begick misstag som gjorde att man kunde faktiskt tränga in i systemet. Men de täpptes igen. Tyskarna lärde sig använda Tannin på ett mer eller mindre felfritt sätt och det blir svårare och svårare att tränga in, svårare och svårare att dekryptera de här meddelandena i tid. Och när Max Newman insåg att om vi ska fortsätta på det här sättet och försöka knäcka de här koderna med bara liksom mänsklig tankekraft så kommer det ta ungefär 100 år för varje enskilt meddelande. Och det är inte speciellt användbar information rent strategiskt. Så han får ju kontakt med en ung ingenjör vid det brittiska postverket som heter Tommy Flowers, som ju hade en passion då för radiorör eller elektronrör som det också heter, som hade den inställningen att hela hemligheten ligger i radiorören, elektronrören. De kan använda sig liksom att speeda upp den här kodknäckningsprocessen. Så han byggde en extremt avancerad räknemaskin kan man väl säga, som kunde programmeras till att utföra olika typer av uppgifter och som dessutom var väldigt, väldigt snabb. Jag tror att den kunde läsa igenom i sin fulländade version, kunde den läsa igenom testa 25 000 kryptotecken i sekunden.
Och det är ju otroligt stort, som jag tänker på hastigheten i krypteringen då, att man går från att det tar veckor ett krypterat meddelande till att man får ner det till dagar som sen blir timmar. Och det blir ju också viktigt för krigsutgången och hur kriget kommer att utvecklas.
Ja, precis. Man använder ju Enigman då, alltså ingången i Enigman till att lösa det där problemet med Atlanten. Vid vilken frontlinje är det då som Tannin framförallt kommer till användning?
Den spelar ju väldigt stor roll för när man planerar alltså den stora invasionen av Europa, alltså dagen D, som sen genomförs 6 juni 1944.
Operation Overlord.
Overlord, precis. Och det den gör framförallt är att den ger ju mycket viktig information om var de tyska pansarstyrkorna är grupperade längs kanalkusten. Och det är ju avgörande för att invasionen ska lyckas.
Precis, precis. Och sen kan man ju då, intressant nog, med hjälp av då Colossus och den här inblicken i Tanny, den ger ju också vissa insikter i, vad ska man säga, stämningen inom det tyska överkommandet. Så det som är så himla intressant är att Bletchley Park gör det möjligt för de allierade att följa med i Hitlers personliga sammanbrott. Alltså de kan ju se liksom hur Fyren successivt blir mer och mer paranoid, mer och mer hysterisk och mer osammanhängande i sin ordergivning.
Och hur han i sitt sista meddelande som den här Colossus snappar upp, det är ju från dagen före Hitlers självmord. Det här är alltså den 29 april 1945. Berlin är inringat, Hitler befinner sig nere i bunken, har ju delvis i varje fall tappat kontakt med verkligheten ovan jord. Och det här meddelandet som engelsmännen lyckas knäcka lyder ju då: var är Wenck, hans befälhavare Wenck? Var är den nionde armén?
Ja, just
när
det.
Ska nionde armén anfalla? Och den nionde armén existerade ju inte längre.
Just det,
spjutspetsarmén.
Ja, just det. Ja.
Det som var sista hoppet så att säga, för att bryta inringningen.
Just det, precis.
Och dagen efter begår ju Hitler självmord.
Precis. Så de följer liksom med till det bittra slutet i liksom den inre nazistiska kommunikationen, alltså på högsta nivå, via den här Colossus-apparaten som har gett dem inblickar i Tanny. Och det är en helt fantastisk historia egentligen. Varför i helskotta, om man så får säga, hölls den hemlig så himla länge?
Ja, förklaringen heter ju egentligen kalla kriget.
Ja.
Alltså den nya konflikt som bryter ut efter andra världskrigets slut.
Ja.
När samarbetet inom den stora alliansen, Storbritannien, Sovjetunionen, USA steg för steg bryts sönder och utvecklas till ett kallt krig.
Ja.
Och britterna är ju, och misstänker på goda grunder får man väl säga, att Sovjetunionen förmodligen har kommit över en del sån här Lorenz eller tonfiskar från tyskarna som de själva har och kan använda. Och därför får man ju inte visa att man har knäckt den här koden.
Nej, precis. För de fortsätter ju att använda det här. Alltså, efter andra världskrigets slut följer jag med i Sovjetunionens kommunikation. För de övertar faktiskt, alltså, det gjorde även de västallierade. Man övertar tysk krypteringsteknologi. Både enigmor och Lorenz-maskiner. Modifierar dem en liten smula, men fortsätter att använda dem i ett antal år i alla fall. Sen föråldras de ju i och med att datarevolutionen inträffar där under 50- och 60-talen. Alltså det blir ju ganska snabbt i alla fall enigman ett minneblott. Men alltså under de tidigare faserna av kalla kriget så är det här fortfarande system som man använder. Och därför även då den här krypteringsteknologin, eller vad jag ska säga, dekrypteringsteknologin, någonting som är ett viktigt vapen för de allierade under det tidiga kalla kriget. Så det är på order av Winston Churchill själv då som de här anställda vid Bletchley Park blir då belagda med väldigt, väldigt stränga sekretessregler. The Official Secrets Act ska de underteckna. Och det förbjuder dem att någonsin yppa någonting överhuvudtaget om vad de har gjort under andra världskriget. Alltså till och med för sina familjemedlemmar. Och det är på grund av den här viktiga, viktiga militära hemligheten. Men Olle, kodknäckningsarbetet för Bletchley Park, det påstår enligt vissa historiker har förkortat andra världskriget med flera år. Och därigenom har räddat miljontals människor och liv. Hur ser det ut idag tror du? Alltså med tanke då på det pågående kriget i Ukraina. Du brukar alltid utsätta mig för en obehaglig spaning in i framtiden.
Svinhugg går igen.
Alltså, precis. Nu tänkte jag då svara igen då, kan man säga. Ge igen för gammal ost med en omöjlig fråga gällande nutiden. Var ligger vår tids Bletchley Park? Och tror du att de har lyckats knäcka Putins motsvarighet till Hitlers tonfisk? Lorenz,
ja. Jag tänker väl så här att för det första så är det ju, jag läste någonting om hur modern kryptering går till och om det var så att liksom tyskarna med Enigman och med Lorenz då ändrade kod eller de här kodhjulens inställning en gång om dagen så lär ju moderna sådana här kryptomaskiner ändra inställning varje sekund. Vilket måste ju ställa otroligt stora krav på de som ska knäcka de här koderna.
Mm.
Men man gör ju säkert försök, därför att det här är ju naturligtvis fortfarande väldigt, väldigt viktigt. Var ligger det? Jag läste lite grann om svensk signalspaning. För Sverige har ju legat långt fram i signalspaning redan sedan början av kalla kriget med försvarets radioanstalt, med flygspaning mot Sovjetunionen, med DC-3-affären, nedskjutningen 52 där. Så låt oss spekulera i att den svenska liksom signalspaningen ligger i absolut världsframkant. Och då skulle kanske Västeuropas Bletchley Park kanske ligga på Lovön där FRA har sitt högkvarter.
Ett svenskt Bletchley Park.
Uh-huh. Eller säga att vi har ett rörligt Bletchley Park.
Uh-huh.
Och då skulle det i så fall kunna vara FRAs signalspaningsfartyg Orion.
Ja, just det.
Vi vet ju faktiskt att svenska signalspaningsplan flyger i polskt territorium nu och samlar in uppgifter om vad som händer på rysk sida i samband med Ukraina-konflikten.
Just det. Det kanske kan vara en biljett in i NATO, tänker sig vän av Ordnung.
Precis.
Men tror du att man kan följa med då i Putins tirader mot diverse då inkompetenta underhuggare via någon slags kolossusinbrytning i ett ryskt tanni?
Det skulle onekligen vara intressant att höra den informationen inifrån.
Ja, just det.
Med tanke på hur vinklad all information från rysk sida är i det här fallet, skulle det vara intressant att veta vad sägs det egentligen?
Ja.
Vad är de verkliga målen? Vad är de verkliga förlusterna? Hur ser tankegångarna ut?
Så det är ingen snack om att det skulle vara användbart?
Det kräver en ny svensk kolossus.
Det tror jag. Tack för det.
Tack.
Vi ses.
Absolut.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.